Så Eisidenas väg är inte den enda och inte alltid den bästa. Jag tänker se till att vi följer den bästa vägen. Och den som inte kan eller vill förändras får lära sig att leva med det. Hon böjde sig fram över bordet och försökte låta uppmuntrande. Jag har inte lyckats räkna ut hur de visa bestämmer rangordningen sinsemellan. Men det handlar inte om vem som är starkast med kraften. Det finns kvinnor som kan leda kraften som viker sig för andra som inte kan det. En av dem, en kvinna vid namn Shorele, skulle aldrig ha nått så långt som till att bli antagen. Men likväl lyder alla hennes minsta vink. Vildbrukare, sa Joan avfärdande, men utan riktig övertygelse. Eiche det då? Jag blev inte vald till ärmelintronande för att jag är starkast. Det är de visaste kvinnorna som blir utvalda att sitta i salen eller till att tjänstgöra som diplomater och rådgivare. Inte de som har den största styrkan. Det var lika bra att inte nämna vad de var skickliga på, även om det var färdigheter som Joan sannligen också besatt. Salen. Salen skulle kunna skicka mig efter te. De skulle kunna säga åt mig att sopa efter sina sammankomster. Egwen lutade sig tillbaka igen och slängde ner pennan på bordet. Hon hade lust att ruska om kvinnan. Shaw hade träget fortsatt när hon inte kunde leda kraften alls. Skulle hon då börja ge upp nu? Egwen var just på väg att berätta om Theodrin och Fowlane. Det borde få henne att rycka upp sig lite. När hon utanför den öppna tältfliken såg en kvinna med olivfärgad hy rida förbi med grubblande min under den vidbrättade grå hatt hon bar som skydd mot solen. Shaw, det är Mirel. Egwen släppte skyddsformeln och skyndade ut. Mirel, ropade hon. Shaw behövde en seger för att skölja bort den dåliga smaken av att bli hunsad, och detta kunde vara precis vad som behövdes. Mirel tillhörde Sheriams klick, och nu såg det ut som om hon hade en alldeles egen hemlighet. Mirel höll in sin fuxröda vallack, såg sig omkring och hajade till när hon fick syn på Egwen. Att döma av den gröna systerns ansiktsuttryck hade hon inte varit medveten om vilken del av lägret hon just passerade genom. En tunn mantel hängde över hennes ljusgrå ridklänning. Moder, sa hon tvekande. Om ni ursäktar måste jag... Jag ursäktar inte, avbröt Egwen henne, vilket fick Mirel att haja till igen. Varje tvivel om att Sheriam hade berättat för henne om nattens händelser försvann. Jag vill tala med dig, nu. Shaw hade också kommit ut, men istället för att se på när Aesidén ostadigt tog sig ur sadeln, blickade hon längs raden av tält, bort mot en kraftigt byggd man med gråsprängt hår och ett buckligt bröstharnesk spänt över sin gulbruna rock. Han ledde en högväxt brun häst och var på väg åt deras håll. Det var förvånande att se honom här. Först Brian brukade sköta sina mellanhavanden med salen via budbärare, och hans sällsynta besök var oftast över innan Egwen fått höra att han kommit. Joan anlade en min av så oklandligt ACD-lugn att man nästan glömde bort hennes ungdomliga drag. Efter en snabb blick åt Joans håll bugade sig Brian för Egwen, varvid han förde undan svärdet med kontrollerad elegans. Han var en väderbiten man, inte särskilt lång, men med ett sätt att föra sig som fick honom att verka resligare. Det fanns ingenting överdådigt hos honom, och svetten som glänste i hans breda ansikte fick det att se ut som om han var i färd med något kroppsarbete. Moder, får jag tala med er? Ensam? Mirel vände sig som för att gå, och Egwen snärtade till med: Du stannar där, precis där du är. Mirel bara gapade, synbarligen lika häpen över sin egen lydnad som över Egwens bestämda tonfall. Häpnaden övergick i en bitter resignation som hon genast dolde bakom en sval fasad, men som förråddes av hur hon plockade med tyglarna. Brian blinkade inte ens, trots att Egwen var säker på att han hade åtminstone en aning om hennes situation. Hon misstänkte att det inte fanns mycket som kunde förvåna honom eller bringa honom ur fattningen. Blotta åsynen av honom fick Jean att bereda sig på mothugg, trots att det verkade vara hon som startade de flesta av deras disputer. Hon stod redan med knytnävarna stödda mot höfterna och fixerade honom med en genomträngande blick som kunde ha gjort vem som helst illa till mots, även om det inte kommit från en ACD. Mirels ankomst lovade emellertid mer än bara att få Jean på bättre humör. Kanske. Jag hade tänkt be er att komma till mig i eftermiddag, först Brian. Jag ber er nu. Hon hade frågor till honom. Vi kan talas vid då, om ni ursäktar mig. Istället för att godta detta, sa han. Moder, en av mina patruller hittade någonting strax före gryningen. Någonting som jag tror att ni borde se själv. Jag kan ha en eskort redo på... Det behövs inte, sköt hon snabbt in. Mirel, du kommer med oss. Så, är du snäll och ber någon att komma med min häst utan dröjsmål? Att ta med sig Mirel ut ur lägret skulle vara bättre än att konfrontera henne här, om nu Joans hoplappade ledtrådar verkligen pekade mot någonting. Och under rituren kunde hon ställa sina frågor till Brian, men detta var inte orsaken till hennes brådska. Hon hade just sett Lilaine närma sig mellan tältraderna, och hon hade Takima vid sin sida. Med ett enda undantag hade de kvinnor som tillhört salen redan innan Joan blev avsatt sökt sig till antingen Lilaine eller Romanda. De flesta av de nyvalda företrädarna gick sin egen väg, vilket var något bättre ur Egwens synvinkel, fast bara något. Trots avståndet gick det inte att ta fel på Lilaines hållning. Hon såg ut att vara redo att storma rakt igenom allt som kom i hennes väg. Joan hade också sett henne och ilade iväg utan att ens bry sig om att niga. Men Egwen hade ändå ingen möjlighet att komma undan om hon inte ville hoppa upp på först Brians häst. Lilaine fattade posto framför Egwen. Men det var mot Brian hon vände sin nålvassa blick. Vad gjorde han här? Nu hade hon emellertid viktigare saker att dryfta. Jag måste tala med den ärmelintronande, sa hon med en ton som inte tålde motsägelse. Hon pekade på Mirel. Du väntar här, jag ska prata med dig sen. Brian bugade inte allt för djupt och ledde sin häst bort dit hon pekade. En förnuftig karl lärde sig strax att det båtade föga att säga emot en ACD. Och tillhörde hon salen var det fullständigt lönlöst. Innan Egwen hann öppna munnen var plötsligt Romanda där. Hennes utstrålning var så befallande att Egwen först inte såg att hon hade sällskap av Varilyn. Trots att den slanka rödhåriga representanten för grå Aja var ett par tum längre än de flesta män. Det enda överraskande var att hon inte kommit tidigare. Hon och Lilaine bevakade varandra som hökar och tillät aldrig den andra att komma i närheten av Egwen ensam. Precis samtidigt omvärvdes de båda kvinnorna av Shiders glöd och bägge vävde varsin sköld mot avlyssning runt om alla fem. De stirrade trotsigt varandra i ögonen med fullständigt behärskade andlighetsdrag, men ingen lät sin sköld falla. Egwen bet sig i tungan. På allmän plats var det den starkaste av de närvarande systrarna som fick besluta huruvida ett samtal skulle skyddas mot avlyssning. Och etikettsreglerna föreskrev att detta beslut tillkom den ärmelintronande såvida hon var på plats. Egwen ville emellertid inte nämna detta och ta emot de halvhjärtade ursäkter som skulle bli följden. Om hon insisterade skulle de naturligtvis ge vika. Men göra det som om de blidkade ett kinkigt spädbarn. Hon bet sig i tungan och kokade inombords. Var var så? Det var inte rättvist att klandra henne. Att sadla en häst gick inte på ett ögonblick. Men hon fick nästan ta tag i kjolen för att inte göra en uppgiven gest. Romanda var den som först vek undan med blicken. Men inte för att hon var besegrad. Istället vände hon sig mot Egwen så plötsligt att Lilaine stod kvar och tittade förbi henne, vilket gav ett befängt intryck. Delana ställer till med bekymmer igen. Hennes ljusa röst hade nästan mild ton men samtidigt en vass udd som underströk avsaknaden av alla hedersbetygelser. Romandas hår var helt grått, samlat i en prydlig rund knut i nacken, men hon hade sannligen inte mjuknat med åren. Chakima, med långt svart hår och hy som åldrat elfenben, hade företrätt bruna Aya i nästan 9 år. Hon var lika kraftfull i salen som i klassrummet, men nu stod hon respektfullt ett steg bakom med händerna knäppta vid midjan. Romanda ledde sin falang med samma kraft som Sorile. För henne var styrkan sannoliken av fundamental betydelse. Och sanningen att säga var Lilaine nog inte långt efter. Hon planerar att förelägga salen ett förslag, sköt Lilaine in med misslynt röst. Nu vägrade hon att se på Romanda överhuvudtaget. Att ge den andra medhåll roade henne förmodligen lika lite som att behöva prata efter henne. Romanda, medveten om att hon hade vunnit en fördel, smålog. Om vad? Frågade Egwen för att vinna tid. Hon var säker på att hon redan visste svaret. Det var mycket svårt att låta bli att sucka. Det var mycket svårt att inte gnida sig om tinningarna. Svarta Aya naturligtvis, moder, svarade Varilyn i det att hon lyfte blicken som om frågan förvånade henne. Vilket inte vore konstigt, när det gällde detta ämne var det lärna närmast fanatisk. Hon vill att salen öppet fördömer Elaida som svart syster. Hon tystnade tvärt på en gest från Lilaine. Lilaine höll inte sina anhängare i lika strama tyglar som Romanda. Men det kunde för all del bero på att hon inte hade samma hårda grepp. Ni måste tala med henne, moder. Lilaines leende kunde vara mycket varmt när hon valde att göra bruk av det. Jean sa att de hade varit vänner en gång i tiden. Lilaine hade gett Jean ett visst välkomnande när hon återträdde in i Aishidenas krets. Men Egwen ansåg att hennes leende snarast var ett finslipat verktyg. Och säga vad? Det värkte i fingrarna efter att få försöka lindra huvudvärken. Romanda och Lilaine försäkrade sig om att salen endast godkände det som de ville ha godkänt. Vilket sällan var sånt som Egwen föreslog och resulterade i att inte mycket alls gick igenom. Och nu ville de att hon skulle tala med en av företrädarna. Delana stödde Egwens förslag. Det var sant när det passade henne. Delana var en vindflöjel som svängde för minsta bris. Och även om hon hade vänt sig åt Egwens håll många gånger på sistone så betydde det inte särskilt mycket. Sin åsikt om svarta Aya verkade vara det enda hon höll fast vid. Säg att hon måste sluta, moder. Lilaines leende och tonfall fick henne att likna en mor som gav ett gott råd till sin dotter. Dessa dumheter, värre än dumheter, gör alla helt uppjagade. Några av systrarna börjar till och med tro på det, moder. Det dröjer inte länge förrän grillerna börjar sprida sig bland tjänarna och soldaterna. Hon kastade en blick fylld av tvivel på Brian. Denne verkade försöka småprata med Mirelle som dock stirrade på gruppen innanför skölden och ängsligt flyttade tyglarna från den ena behandskade handen till den andra. Jag tror på det uppenbara är knappast dumheter, utbrast Romanda. Moder, på hennes läppar lät det alldeles för mycket som flicka. Anledningen till att Delana måste stoppas är att hon inte gör någon nytta, men däremot avsevärd skada. Kanske tillhör Elaida svarta Aya, men jag betvivlar det starkt. Vad den där slinkan Halima än kommer med för skvaller. Elaida är fruktansvärt vrångsint, men jag kan inte tro henne om att vara ond. Men även om så vore, skulle följden av att basunera ut det bara göra folk misstänksamma mot alla i Shadir och få de svarta att gömma sig ännu bättre. Det finns metoder för att gräva fram dem, bara vi inte skrämmer dem på flykten. Lilaine lät höra en synligen föraktfull fnysning. Även om dessa dumheter vore sanna skulle ingen syster med någon självrespekt böja sig för dina metoder, Romanda. Det du har föreslagit är nära att ifrågasättas. Egwene blinkade förvirrat. Varken Shaw eller Lin hade delgivit henne minsta viskning om det här. Lyckligtvis ägnade de båda företrädarna henne för lite uppmärksamhet för att märka någonting. Som vanligt. Romanda satte händerna i sidorna och vände sig resolut mot Lilaine. Förtvivlade tider kräver förtvivlade åtgärder. Man skulle kunna fråga sig varför någon skulle sätta sin värdighet före att avslöja den svartes tjänare. Det där låter farligt likt en anklagelse, sa Lilaine med smalnande ögon. Nu var det Romandas tur att le, ett kallt, hårt leende. Jag ska bli den första att underkasta mig mina metoder, Lilaine. Om du blir den andra. Lilaine bokstavligen morrade och tog ett halvt steg mot den andra kvinnan. Romanda böjde sig fram mot henne med hakan framskjuten. De såg ut att när som helst kunna ryka på varandra och kasta ACD-värdigheten all världens väg. Verilyn och Takima blängde på varandra som två kammartjänarinnor som stödde sina matmödrar. En långbent vadare som glodde på en järdsmyg. Alla fyra verkade helt ha glömt bort Egwene. Jean kom springande med en bredbrättad stråhatt på huvudet och tyglarna till ett tjockt, gulbrunt sto med vita strumpor på bakbenen i handen. Hon stannade tvärt när hon fick se kvinnorna innanför avskärmningen. Hon hade med sig en av stalldrängarna, en gänglig kar med lång fransig väst och lappad skjorta som ledde en högväxt skimmel. Avlyssningsskölden var osynlig för honom, men däremot dolde inte Scheider kvinnornas ansikten. Han spärrade upp ögonen och började nervöst slicka sig om munnen. Alla förbipasserande tog för övrigt långa omvägar runt tältet och låtsades som om de inget såg. Såväl tjänare som ACD och väktare. Brian var den enda som fundersamt betraktade dem. Det såg ut som om han undrade över vad det var som han inte fick höra. Murrell domnade med sina sadelväskor, av allt att döma i begrepp att ge sig därifrån. När ni har bestämt vad jag borde säga, förkunnade Egwene, så kan jag bestämma vad jag ska göra. De hade verkligen glömt bort henne. Alla fyra stirrade förbluffat efter henne när hon gick mellan Romanda och Lilaine och ut genom den dubbla skölden. Det kändes naturligtvis ingenting när hon rörde vid väven som inte var gjord för att stoppa någonting så fast som en människokropp. När hon klängde sig upp på skimmen tog Murrell ett djupt andetag och satt resignerad upp på sin häst. Sköldarna var borta nu, men glöden omvärvde fortfarande de båda företrädarna. De stod där och glodde på henne, formligen ångande av missräkning. Egwene tog skyndsamt på sig den tunna linnemanteln som var lagd framför sadeln på hennes vallack och ridhandskarna som låg i en liten ficka i manteln. En bredbrättad hatt hängde från den höga sadelknappen, ljusblå för att passa till hennes klänning och med en vit fjäderplym längst fram som skvallrade om Chesas inblandning. Värmen kunde hon ignorera, men inte en sol som stack henne i ögonen. Hon tog bort fjädrarna och nålen som höll fast dem och stoppade dem i sadelväskan, satte hatten på huvudet och knöt banden under hakan. Ska vi rida, moder? Frågade Brian. Han satt redan i sadeln och hans ansikte var delvis dolt bakom gallervisiret på den hjälm som förut hängt vid hans sadel. Den såg helt naturlig ut på honom, som om han fötts för att klä sig i rustning. Hon nickade. Ingen försökte hindra dem. Lilaine skulle förstås inte sänka sig till att ropa stopp på allmän plats. Men Romanda, Egwene kände en lättnad när de red iväg. Men huvudet verkade fortfarande som om det skulle sprängas. Vad skulle hon göra med Delerna? Vad kunde hon göra? Huvudvägen genom denna trakt, ett brett band av jord så hårt packat att ingenting förmådde riva upp något damm ur den, löpte genom härens läger och längs gatan mellan det och Eichedernas. Brian genade snett över den och fortsatte genom härens läger på andra sidan. Soldatlägret hyste minst 30 gånger så många människor som Eisedenas läger. Men ändå verkade tälten som var utspridda över slänterna inte vara så många fler än de som beboddes av systrarna och deras följe. De flesta soldaterna sov ute i det fria, fast nu var det ju svårt att minnas när det regnat sist och det fanns sannoliken inte ett moln i sikte. Märkligt nog fanns det fler kvinnor här än i systrarnas läger, även om de vid första anblicken verkade färre bland alla dessa män. Kokerskor stod vid grytorna och tvätterskor attackerade stora högar med smutstvätt, medan andra arbetade med hästarna eller vagnarna. Tydligen var många av dem hustrur till soldaterna. Åtminstone satt de runt om i lägret och stickade, lappade klänningar och skjortor eller rörde i mindre grytor. Nästan var Egwen än vände blicken hade vapensmederna satt upp sina verktyg och det klingade skarpt när de bearbetade stålet mot städen med sina hammare. Pilmakare satt och arbetade med buntar av färdiga pilar vid fötterna och hovslagarna gick runt och kontrollerade hästarna. Vagnar av alla slag och storlekar stod överallt, hundratals, kanske tusentals. Det verkade som om hären sög med sig alla där den välde fram. De flesta av foderanskaffarna var redan ute, men man såg fortfarande några högjuliga kärror och tunga vagnar rulla iväg på jakt efter gårdar och byar. Här och där hurrade soldaterna när de red förbi. Först Brino, tjuren, tjuren, det var hans vapenmärke. Ingenting om den ämelintronande eller Aesedair. Egwen vred sig i sadeln för att försäkra sig om att Mirelle fortfarande var med. Det var hon. Hon lät hästen följa med på eget bevåg medan hon satt med ett frånvarande uttryck i ansiktet. Det såg ut som om hon mådde lite illa. Jean red längst bak som en herde för att valla deras enda får. En annan möjlig orsak var att hon inte vågat mana på sin häst. Det var det frommaste djur man kunde tänka sig, men Jean skulle förmodligen behandla en ponny som en stridshingst. Egwen erfor ett styng av irritation över sitt eget riddjur. Han hette Daishar, det gamla språkets ord för ära. Hon skulle mycket hellre ha ridit på Bela, en raggig liten mär som inte var mycket slankare än Jeans häst och som hon hade ridit på när hon lämnade Tjufloden. Ibland tänkte hon att hon måste se ut som en docka där hon satt uppflugen på en vallack som han kunnat ta för en stridshäst. Men den ämelintronande måste förstås ha ett passande riddjur. Det dög inte med någon raggig dragare. Även om det var hon själv som inrättat denna regel kände hon sig lika låst som någon novis. Hon vände sig framåt igen och frågade. Väntar ni er något motstånd framför oss, först Brian? Han sneglade på henne. Hon hade ställt samma fråga en gång innan de lämnade Shalidar och två gånger medan de korsade Altara. Inte så många gånger att han borde fatta misstankar, tyckte hon. Marandi är som Altara, moder. Småfurstarna är allt för upptagna med att intrigera eller kämpa mot sina närmaste grannar för att kunna enas för någonting mindre än ett regelrätt krig och inte ens det i någon större utsträckning. Hans ton var mycket torr. Han hade varit generalkapten för drottninggardet i Andor och hade många år av gränstvister med Morandier bakom sig. Med Andor blir det en annan sak, är jag rädd. Det är ingenting som jag ser fram emot. Han styrde åt sidan och red upp en liten slänt för att undvika tre vagnar som kom mullrande över stenarna åt samma håll som dem. Egwen försökte låta bli att grimasera. Andor. De tidigare gångerna hade han bara sagt nej. De var i slutet av sin färd över Kambarhöjderna, en bit söder om Lugard, huvudstaden i Marandi. Även om de hade tur skulle det dröja minst 10 dagar tills de nådde Andor. Och när vi når fram till Tarvalon, först Brian, hur tänker ni inta staden? Det har ingen frågat mig ännu, moder. Förut hade hon bara tyckt att hans ton var torr. Nu var den det. Om ljuset vill har jag dubbelt eller tre gånger så många män som nu när vi väl är framme vid Tarvalon. Egwene ryggade vid tanken på att avlöna så många soldater, men Brian verkade inte märka någonting. Med den hären tänker jag belägra staden. Det svåraste kommer att bli att hitta skepp och sänka dem för att blockera norra och södra hamnen. Hamnarna är nyckeln till framgång lika mycket som att hålla brofästena, moder. Tarvalon är större än Carrhain och Caimlin tillsammans. Så fort matleveranserna sinar, han ryckte på axlarna. Krigföring är till största delen väntan, när det inte är att marschera. Och om ni inte har så många soldater... Hon hade aldrig tänkt på alla dessa människor som skulle få gå hungriga, kvinnor och barn. Hon hade egentligen aldrig tänkt på att någon skulle blandas in annat än Aes Sedena och soldaterna. Hur kunde hon ha varit så dum? Hon hade sett vad krig innebar i Carrhain. Brian verkade ta så lätt på det. Men så var han också soldat. För soldater var naturligtvis umbäranden och död vardagsmat. Om ni bara har, säg, så många som ni har nu. Belägra. Uppenbarligen hade en del av det de sa slutligen letats in bland Murells tankar. Hon manade på fuxen med sån plötslighet att flera män fick hoppa åt sidan. Några av dem så häftigt att de tappade balansen och föll omkull. Ett par av dem öppnade ilsket munnen för att säga någonting. Men så såg de hennes tidlösa anlete och nöjde sig med att tiga och blänga. För Murells del kunde de lika gärna inte ha existerat. Arthur Hökvinge belägrade Tarvalon i 20 år och misslyckades. Plötsligt blev hon medveten om att folk kunde höra och sänkte rösten, men den bet fortfarande som syra. Har ni tänkt er att vi ska vänta i 20 år? Syran sköljde över Gareth Bryan utan att lämna minsta fläck efter sig. Skulle ni föredra ett direkt angrepp med en gång, Murell ser det. Han kunde lika gärna ha frågat om hon ville ha honung i teet. Åtskilliga av Hökvinges generaler försökte det och deras mannar blev slaktade. Ingen här har någonsin lyckats bryta igenom Tarvalons murar. Detta var inte helt sant, det visste Egwene. Under trollockkrigen hade en trollockarmé ledd av svartfurstar faktiskt lyckats plundra och bränna en del av själva Vita tornet. I slutet av den andra drakens krig hade en armé som försökte frita Ger Alamashan innan han stillades också lyckats nå fram till tornet. Detta kunde emellertid inte Murell veta, än mindre Brian. Vilka som ägde tillträde till dessa hemliga analer som fanns dolda djupt in i tornets bibliotek fanns angivet i en lag som också den var hemlig. Och att yppa någonting om vare sig arkiven eller lagen var förräderi. Om man läste mellan raderna, sa Joan, kunde man hitta antydningar om händelser som inte fanns upptecknade ens där. När de ansåg att det behövdes var Eichedir synligen skickliga på att dölja sanningen, till och med för varandra. Antingen jag har 100 000 man eller bara de jag har nu, fortsatte Brian, så ska jag bli den första. Om jag kan stänga av hamnarna. Det lyckades aldrig Hökvinges generaler med. ACD-erna lyfte alltid järnkedjorna i tid för att hindra skeppen att hinna in i hamnen och sänka dem innan de nått en plats där de skulle hindra handelsfartygen. Mat och förnödenheter kom in i staden. I slutändan blir det ert direkt angrepp, men inte förrän staden försvagats, om jag får som jag vill. Tonen var fortfarande vardaglig. En man som diskuterade en utflykt. Han vände sig mot Murell och även om hans röst förblev oförändrad gick det inte att ta fel på skärpan i hans blick, trots visiret. Och det har ni allihop gått med på att jag ska, så länge det handlar om hären. Jag tänker inte kasta bort några soldatliv i onödan. Mireille öppnade munnen men stängde den sen igen. Hon ville uppenbarligen säga någonting men visste inte vad. De hade gett sitt ord, hon och Sheriam och de andra som hade hållit i trådarna när de kom till Chalidar, hur mycket den hade grämt dem och hur mycket salen än försökte slingra sig runt det. De hade inte lovat någonting. Brian uppträdde emellertid som om de hade det, och än så länge hade han kommit undan med det. Än så länge. Egwene kände sig illamående. Hon hade sett krigets härjningar. För hennes inre syn flimrade det förbi bilder av kämpande män som högg sig en väg genom Tar Valon. Män som sårades och stupade. Hennes blick föll på en kar med kantigt käkparti som med koncentrerad min stod och vässade spetsen på en pik. Skulle han vara en av dem som dog på stadens gator? Den fårade mannen med tunt, gråsprängt hår som drog fingrarna så noggrant längs varje pilskaft innan han lät pilen glida ned i kogret. Och där en yngling som stoltserade i sina höga ridstövlar. Han såg ut att vara för ung för att behöva raka sig. Ljus, många av dem var bara pojkar. Hur många skulle dö? För henne. För rättvisan, för världen. Men till sist för henne. Jean började lyfta handen, men fortsatte inte rörelsen till slut. Även om hon varit tillräckligt nära kunde hon inte klappa den ärmelintronande på axeln inför allas åsyn. Egwene rätade på ryggen. Först Brian, sa hon med spänd röst. Vad är det ni vill att jag ska se? Hon tyckte att han sneglade på Mireille innan han svarade. Det är bättre att ni ser självmoder. Egwene kände sig som om huvudet skulle sprängas. Om Jeans ledtrådar överhuvudtaget ledde någon vart skulle hon kunna flå Mireille. Och om de inte gjorde det skulle hon kunna flå Jean. Och kanske Gareth Bryan också, som påbröd.